välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäckar.
Och jag heter Aslak Felin.
Och vi jobbar på forskningsinstitutet RISE. Och Aslak, välkommen tillbaka till podden. Det är så trevligt att ha dig med.
Jättekul att vara här, absolut.
Och det här avsnittet igen tror jag är perfekt matchat till din kompetens inom RISE. Du jobbar ju på Mäta i samhället på RISE.
Det stämmer, det här var superintressant. De har gjort jättebra och intressant arbete. Jättekul.
Och de som har gjort ett jätteintressant och kul arbete är Ungdomsbarometern som är våra gäster idag. Vi kommer träffa Ulrik och Jakob. Ulrik Hoffman som är vd på Ungdomsbarometern och Jakob Strandell som är beteendevetare bland annat och kommer från Uppsala universitet. Som har projektlett ett nytt initiativ på Ungdomsbarometern som heter UB Gaming. UB och Ungdomsbarometern Gaming. Och det är första året i år som de gör den här rapporten. Och det intresserar ju oss i Spelfokus för vi vill ju ha koll på allting som har med gaming, spelbranschen och ungas relation till spelande. Vad har du för förväntningar på den här dialogen?
Ja, alltså det som jag tycker är intressant är egentligen hur de trenderna kring gaming. Alltså jag nu fick på till exempel de som spelar spel, men sen även de som tittar på spel, det tycker jag är lite intressant. Och sen det här med spelares identitet och hur den förhåller sig till liksom deras vardag och så vidare. Sådana saker är intressanta.
Eftersom det är första året i år så tänker vi att det här kanske är någonting som vi behöver komma tillbaka till årligen för att just mäta trenderna som du säger och titta på förflyttningarna om det finns några i intressen, aktivitet och input som unga har. Nu Ungdomsbarometern har ju nu ett lite större åldersspann i just den här rapporten än vad man normala fall har. Men tyvärr så ligger kanske både du och jag utanför det spannet så vi, våra spelvanor kommer inte att mätas i den här rapporten. Vi får göra en egen mätning. Mäta i samhället kanske kan matcha upp med liksom det som är utanför det här skåpet.
Ja, det var roligt. Absolut.
Topp. Men då släpper vi in våra gäster i studion. Hjärtligt välkomna till Spelfokus, Ulrik och Jakob.
Tack så mycket.
Och jag tänkte ni ska få naturligtvis börja med att presentera er. Ulrik, vill du starta?
Ja, jag heter Ulrik Hoffman och är vd på Ungdomsbarometern sedan 10 år ungefär. Det är väl den korta versionen. Jag vet inte om jag ska köra en långa eller så tar vi det efter Jakob.
Vi kör Jakob först och sen så borrar vi oss in lite djupare i era historier.
Jakob Strandell, doktor i sociologi. Har forskat en massa om beteende och undervisat på universitet ganska mycket av min karriär. Projektledare på Ungdomsbarometern sedan 2,5 år och den som driver och drar i den här UB Gaming-studien i mångt och mycket.
Och du sa du liksom lite grann vårt nyckelord där, UB Gaming. Det är ju nämligen det som är lite vårt fokus för dagen. Kan inte ni berätta hur UB Gaming kom till?
Men jag kanske kan börja där, Jakob, utifrån vårt lite vad vi gör på Ungdomsbarometern i stort. Vi är ett undersöknings- och analysföretag som är specialiserat på ungdoms- och framtidsfrågor blir det mycket också. Så vi gör jättemycket enkäter, vi gör jättemycket fokusgrupper, djupintervjuer. Både med liksom, kommersiella uppdragsgivare företag, men mycket samhällsaktörer också. Och något som alltid figurerar i de här studierna eller projekten vi gör, inte alltid ska jag inte säga, men ofta så kommer det ju frågor om liksom gaming, gamers som målgrupp, e-sport. Är det här någonting man ska bry sig om eller inte? Så ur mitt perspektiv som har jobbat med Ungdomsbarometern i 10 år lite drygt, så är det här någonting som vi alltid velat göra. Och när Jakob började hos oss för ett par år sedan, då började vi prata om att faktiskt göra det.
Ja, precis. Det är liksom någonting som alltid har legat i bakgrunden. När vi mäter intressen och identiteter och sådär så hamnar gamer ganska högt upp och att spela spel hamnar högt upp. Och vi vet anekdotiskt att det är väldigt stort, men har liksom inte riktigt tidigare haft en studie som dedikerat titta på gaming och alla aspekter kring gaming. Och det är där UB Gaming kommer in. Det är Sverige, åtminstone Sveriges mest omfattande spelstudie. Säkert jämfört med en massa andra länder också, kanske Europas mest omfattande spelstudie, möjligtvis. Och det vi menar med omfattande då är att det är den mest detaljerade egentligen som kartlägger flest delar av människors liv. Och det finns ju en massa studier som har stora mått på hur stor spelvärlden är eller vem som spelar vilken plattform och sådär, internationella undersökningar bland annat. Men ingen har riktigt gjort en sån här djupdykning och försökt fånga alla detaljer av spelkulturen och spelens roll i människors liv tidigare. Så det är där Rubik Gaming kommer in. Men det är också en ganska stor studie sett till hur många som är med och sådär. Det är 2000 personer som deltar mellan 15-39 år.
Och vi har väl inte haft som mål att utmana fördomar egentligen, för vi är väl någonstans neutrala, men det blir ju så att vi har gjort det. Normalt, för att säga, vår standardmålgrupp på ungdomsbarometern är väl 13-30, ibland är det också 15-24 som är en ganska klassisk ungdomsdefinition. I den här studien har vi gått upp 15-39. Och det finns ju en anledning till det, och det är ju att belysa att spelandet inte bara är ett ungdomsfenomen eller faktiskt nästan lika stort i åldersgruppen 30-39 som det är liksom 15-24.
Jag hamnar ju lite utanför det här scopet då personligen tyvärr, men jag fattar ju att det är ungdomsbarometern.
Precis, vi gör en del studier som vi går hela vägen upp till 74 eller 79, men i det här fallet så stannade vi vid 39. Det finns ju en del undersökningstekniska perspektiv på det där också som kan vara bra att tänka.
Vad får ni för insikter då när ni jämför ett sådant här brett åldersspann?
I vilken bemärkelse tänker du?
När man tänker på att förstå unga människors perspektiv, gör ni någon jämförelse då mellan, eller vad går gränsen för ung kanske, det är lite så självnyttigt ute efter. Men vart drar ni gränsen vid unga människors perspektiv, tänker jag helt enkelt?
Till att börja med den här undersökningen så hade vi kunnat gå ännu längre än 39 år. Det är ganska uppenbart när man tittar på datan att det är inte så att det bara tar slut där, utan det är mer en avgränsning för att det ska vara praktiskt. Men vi hade ju någonstans en tanke om att vår vanliga målgrupp mellan 15 och 24 år skulle skilja sig lite från den gruppen som är lite strax över där då, 25-39, att det var en generationsgrej lite grann, en generation Z gamers versus millennial gamers, att man tänkte sig att det fanns lite skillnader där, och det är väl kanske det yngsta versus det ganska unga segmentet som vi tänkte oss att det skulle ge skillnad mellan där. Och en av de stora insikterna med studien är att det är relativt små skillnader mellan de grupperna, mindre än man tror och mer av ett continuum när det gäller spelintresset. Det är väldigt mycket mer jämnt fördelat mellan åldersgrupperna än någonting som är ett rent ungdomsfenomen som tar slut sen eller förändras dramatiskt, utan det hänger med.
Ja, den där tycker jag har vi tyckt varit viktig, för att det är klart att yngre spelar något mer än äldre i det här åldersspannet. Så är det ju, och det är kanske en funktion av hur mycket tid man har också. Men sättet man spelar på, eller sättet hur en 20-årig gamer skiljer från en 38-åring, alltså det är inte alldeles självklart. Det finns fler likheter där än vad det finns skillnader. Och det här är något som vi har liksom gått ruvat på länge, att så här är det förmodligen, att de som började spela, alltså har vi 39-åringarna, så började de spela någonstans mitten på 90-talet, och mycket av deras förhållningssätt har hängt med och utvecklats, men de har inte tappat det. Och det är ju väldigt spännande att tänka på det, om man liksom tänker till vidare här, men vilka intresserar det här överhuvudtaget, att man inte ska, ja, den kommersiella potentialen blir mycket större om man tänker att spelande som fenomen eller gamer som målgrupp är större. Det är ett perspektiv, men kanske även ur det kulturella förhållningssättet så känns det också som att man måste sluta tänka på det här som ett ungdomsfenomen, även om det är ett fenomen som är väldigt stort bland unga.
Men då kommer vi lite grann till the million dollar question. Hur stort är gaming i Sverige egentligen?
Det är en väldigt bra fråga. Det beror lite på hur man tittar på det såklart, men vi har alla sett de här stora siffrorna från andra undersökningar som landar oftast någonstans runt 90%, åtminstone för den yngre halvan av befolkningen. Men då frågar man sig ofta, har man spelat någon gång det senaste året? Ganska stora, öppna, breda frågor, och det är klart att många kan kryssa i det, att man har spelat någonting det senaste året. Och det är väl lite en del av vår ingångspunkt också, att det inte säger så mycket om man har spelat någon gång det senaste året. För att vi landar på, när vi frågar om man spelar överhuvudtaget, så landar vi på 93% för hela den här gruppen 15-39 år. Men om man bryter ner det där lite och tittar på veckovis till exempel, så är det fortfarande en majoritet som spelar varje vecka, men 60% eller däromkring. Och även om man tittar på åldersgrupper, alltså efter 25, så är det fortfarande över 60% som spelar varje vecka. Då börjar man ju ta på någonting i termer av hur stort det faktiskt är. Inte bara att man öppnar Candy Crush någon gång i halvåret, utan varje vecka sätter man sig ner och spelar. Vi tittar även på ofta man tittar på spel, och det är också en ganska stor grupp som tittar varje vecka exempelvis. Så det finns ganska mycket indikationer.
Och när vi säger titta på spel så menar vi Twitch streams, YouTube-videos, den typen av att man följer någon annan som spelar.
Ja, precis. Att man inte spelar själv, men det är ändå en viktig del av ens vardag eller ens underhållningsvärld som på något sätt ersätter kanske tv-serier och liknande. Eller något man tittar på tillsammans med familj eller kompisar en fredagkväll liksom. Det kan vara e-sport också, det kan vara ganska mycket, men jag tror att man underskattar ibland det där fenomenet med att titta på spel och hur stort det är och en viktig del av spelkulturen det är. Man tänker ofta att spel är att spela, det är det i störst mån, men en väldigt, väldigt stor grupp tittar i hög grad också på spel när andra spelar eller på turneringar eller på videos om spel till exempel.
När vi pratar så mycket siffror här, så vad vi faktiskt har gjort då, det är en nationell studie med dryga 2000 respondenter i åldersspannet 15-39. Innan dess har vi gjort en kvalitativ förstudie där vi har intervjuat personer då framförallt som spelar. Men det som är viktigt att säga att de här 2000, det var inget kriterium där på att de ska spela, utan det är liksom ett riksurval. Men när man sen ställer frågorna till dem, då kommer man fram till att 93% av ett nationellt urval spelar i någon utsträckning.
Och det blir väldigt många människor om man zoomar ut det på populationsnivå och tittar i absoluta siffror.
Ja, vi landar på 3,3 miljoner va, i åldersspannet 15-39 spelare i någon utsträckning.
Och tar vi veckovis så blir det en 2 miljoner eller något sånt där personer i det spannet. Det är väldigt många människor.
Är det inräknat då om man tänker på de här som tittar på spel?
Ja, det är en separat.
Exakt, det är separat, eller hur? Hur ser det ut?
Men överlappet där är ju rätt stort. Det är väldigt, alltså, och de här 7% som aldrig spelar, de tittar inte på spel i någon stor utsträckning heller.
Nej, precis. I och med att 93% spelar i någon utsträckning så betyder det att i princip alla spelar och att man därför också sannolikt ingår i samma grupp man tittar. Men det här är ju lite av både utmaningen med den där frågan som du ställde tidigare, Gabriella, med hur stort gaming är egentligen. Och när man försöker förstå gamingkulturen och närmar sig den, att det är... Ja, om alla spelar så finns det liksom ingen målgrupp riktigt att definiera egentligen. Målgruppen är alla. Och därför måste man hitta lite andra variabler och sätt att förhålla sig till spelkulturen. Den har gått från att vara någonting väldigt definierad subkultur till att bli väldigt normaliserad och utbredd. Men folk spelar på väldigt olika sätt i olika sammanhang, olika typer av spel på olika plattformar och så vidare. Och det är nog där vi måste börja prata om lite olika typer av spelare för att förstå spelkulturen nu när det har blivit så normalt så att alla spelar i hela vägen upp till 40.
Men jag vill gräva kanske lite djupare om det är möjligt på den här, de som tittar på spelen. För att är det någon trend? Ökar de som tittar på spel jämfört till de som spelar spel? Eller liksom, hur ser det ut? Har ni information kring det? För att på något sätt se framför mig den här epic moment som sker bara i det privata, att man börjar dela den med andra och att det finns en stor glädje i det. Alltså såklart, vi vet PewDiePie är ju en exempel som flesta känner till. Men det finns flera andra, och är det trend här att man förflyttar sig från den traditionella medier, tv eller vad det kan vara för medier man tittar på, till just de här shared epic moments som finns i spelen? Ser ni, nu kanske inte vet epic moments, men att just det här speltittande, ser ni det sådana trender?
Ja, just den här undersökningen har vi gjort en gång hittills, så att vi inte statistiskt data över tid. Men till att börja med så kan vi konstatera att spelandet har ju liksom då nått nästan hela populationen, medan det finns lite tillväxt kvar i gruppen som tittar, och den växer sannolikt fortfarande. Och om man tittar på, vi har en del frågor som rör till exempel framtida trender och sådär, och när man frågar människor då, vad tror ni är de stora trenderna som kommer runt hörnet när det gäller gaming, så är det väldigt många som svarar att mer möjligheter att streama till exempel är någonting som man ser fram emot och tänker sig att det ska vara lättare för fler personer att streama spel. Många tjejer svarar det också. Det är ovanligt många tjejer som svarar det alternativet och gärna vill streama. Så att det ser ut som att det finns en framtida tillväxtpotential där, både att inte riktigt så många tittar som spelar ännu och att många verkar vilja mer aktivt dela sitt spelande med andra.
Men jag tror också, det här får man ju tänka också, vad är det man tittar på? Vi har ju en sån fråga, och det vanligaste är ju att man tittar på så kallad let's play. Alltså, man tittar på andra som spelar och interagerar ju med dem. Det är ju faktiskt större än vad e-sporten är. Och e-sporten är ju, alltså det finns ju klart ett interaktivt element att titta på e-sport, men då tittar man ju, då pratar man ju så mer på, kommunicerar man ju mer med andra som tittar, kanske snarare än med den som spelar. Så absolut, apropå din fråga där med liksom shared epic moments, så är det såklart att det blir ju ännu mer shared om man faktiskt kommunicerar med spelaren. Men då kanske man inte heller kan göra det på den absolut högsta nivån.
Jag tycker det segwayar väldigt fint in till frågan om spel som livsstil och identitet. I försnacket till det här så pratade vi lite grann om begreppet gamer. Vad är en gamer för någonting? Och jag får känsla av att de här gränserna över vad som är en gamer och uppfattningarna kanske börjar skifta lite grann. Vad tänker ni om begreppet gamer?
Vi började ju innan vi gjorde den här undersökningen att köra lite förstudier där vi bland annat var ute på skolor och pratade med ungdomar på program, spelprogram, alltså speldesigners, som såklart lever och andas spel i väldigt hög grad och lägger ganska mycket timmar på spel, och det är en stor del av deras intressen. När vi frågade dem om de såg sig själva som gamers, så var det konsekvent nej från allihop. De såg sig inte som gamers, trots att de spelar väldigt, väldigt frekvent. Så att det är definitivt fortfarande så att det är någonting väldigt specifikt att vara en gamer, och att det kommer en hel del med det begreppet som inte bara är att spela mycket, utan att det är en identitet och en livsstil som har vissa egenskaper som särskiljer från att bara spela mycket. Vi kan definitivt säga en hel del om det där. Vi har frågat i öppna frågor vad en gamer är och bett respondenterna att definiera det själv. Och det landar ganska mycket i att man är väldigt investerad i spelkulturen på många sätt. Att man både lägger mycket tid men också lägger mycket pengar på det. Man köper utrustning, man tenderar att spela på en stationär dator eller på en konsol, så att man har gjort en stor investering så att säga i spelen. Men också att man går på spelevent, turneringar, sånt som DreamHack till exempel. Och en del andra egenskaper, det finns en del negativa stereotyper som hänger kvar också som dyker upp i de där frågorna. Det är lite ostbågar och Minecraft-grabbar i källaren som dyker upp i de svaren också. Så är det.
Jag drar parallellen, äter man ostbågar, då är man en gamer. Det känns jättebra, jag äter mycket ostbågar.
Vi jobbar lite med en sån här trattmodell i undersökningen. Vi pratar om det väldigt breda spelandet i toppen, det här nummer 9 av 10 då. Och då såklart att, där får man komma ihåg att det rör ju allt ifrån mobilspelande till det vi kallar för lite mer hardcore-spelande då, som är på stationär dator. Sen tittar vi också mycket på spel som intresse. Där man kanske kan tänka sig att lägga en hel del tid och en del pengar. Och då kanske vi är nere, då är vi inte på 9 av 10 längre, då kanske vi är på hälften eller något sånt där. Och så kommer vi ner på gamer, då kanske vi är på en fjärdedel. Och då pratar vi om att man är investerad i kulturen. Det handlar inte bara om någonting man gör, det handlar om någonting man är. Och då är vi ju inne på en subkultur i någon utsträckning som i vissa avseenden... Vi ser ju inte att den kanske växer. Den förändras väl möjligen en del. Men det som förefaller växa är ju den här mittenkategorin. Alltså alla de som spelar och lägger pengar på det men kanske inte nödvändigtvis vill vara gamers.
Intressant. Också intressant att speldesigners då kanske inte nödvändigtvis kategoriserar sig själva som gamers.
Det finns nog en effekt där av språk till viss del. Att importerade begreppet gamer har liksom blivit... I svenskan blir det lite särskilt från en engelsk kontext där det kanske ses mer som någon som spelar to be a gamer. Men här är det ett importerat begrepp som används lite som en identitetsmarkör på sätt och vis. Och jag tror att det Ulrik sa är ganska viktigt i det här sammanhanget med att det framstår som att gamers är en subkultur. Och många subkulturer har ju fasats ut och vi pratar ibland om att unga definierar sig själva mer utifrån sina intressen eller aktiviteter nu för tiden än att de köper in ett helt paket med estetik och musik och tillhörighet och såna här saker. Men gamergruppen är ändå väldigt mycket en traditionell subkultur i de bemärkelserna. Det kommer estetik på köpet. Det finns definitivt en hel del egenskaper som inte har med själva spelen att göra som de köper in i och tillhör och känner en tillhörighet kring.
Men det här blir ju också kanske att, ja, men jag kallar det ändå för ett problem i den, liksom, i den kulturella förståelsen av spelfenomenet. Därför att många sätter ett likhetstecken med spelande är lika med gamers som att det skulle vara lika stort. Men gamers är 25%, men spelandet är 9 av 10. Man kan inte, ska man tänka på de här 9 av 10, då kan man inte tänka gamers. För då går man helt snett. För så många gamers finns det inte. Är ni med på vad jag menar? Att det är liksom, att det är en subkultur, det är väl varken bra eller dåligt, men det är en begränsning i det skapar en begränsning av förståelsen för hela fenomenet.
Det känns som det är någon sån skala här. Och dels har du ju också Elon Musk som spelar med Little X. Och streamar ibland eller lägger saker på X och kollar vad jag har lyckats göra på Diablo och så vidare. Och sen finns det vad vi kallar för, jag vet inte, 00-talets gamers, som man pratar om ostbågar. Så det finns en slags skala här. Och sen finns det den nya liksom VR eller avatars och så vidare. Jag tycker det är intressant även de här, att vad gör det till en person, vad gör det till en individ som ser sig själv som någon som spelar och sedan börjar identifiera sig med sin avatar som har liksom börjat investera sig i det så mycket. Att man liksom börjar, det liksom börjar sippra in i sin vardag, hur man pratar, hur man beter sig, vem man hänger med och sådana saker. Det tycker jag är sjukt intressant. För att från forskningen vet vi att om det är en sak som förändrar beteende så är det sin social identitet. Och det tycker jag är sjukt intressant. Har ni tittat på något om det här området eller något som lyfter upp, som får att tänka på liksom hur den här sociala identiteten, den här gruppbeteende artar sig i era forskning?
Vi har tittat på ganska mycket sociala aspekter kring spel och om man ska konstatera en sak så är det att de som är mer engagerade i spel, de som är lite mer hardcore eller gamers, är ju mycket mer sociala i sitt spelande. Att de genom spelandet umgås, de träffar nya personer, de upplever sig ha fått mer social kompetens av att spela, sannolikt för att de spelar mer, de kanske hänger i communities, de kanske hänger på Discord, de kanske är med i någon slags modding-sammanhang och såna här saker, eller de går på konvent och turneringar och liknande. De är mer intresserade av även de fysiska sammanhangen. Så att den sociala dimensionen verkar vara väldigt stor i den änden av spelandet som är mer investerat, där spelar det större del av ens liv. Då har man mycket mer sociala kopplingar genom själva spelet. Det framstår som att det är en del av den här subkulturaspekten lite grann, att man, ens vänner håller också på med spel då. Det är väldigt stor grad.
Ja, och där blir man ju också mer mån om att upprätthålla barriärerna till kulturen. Det finns ju tydligare vi och dem om man har det förhållningssättet än vad det finns för någon som bara, citationstecken, spelar.
Jag tänkte, vi berörde det lite tidigare här, men vilka digitala plattformar och kommunikationskanaler ser ni att unga mest använder? Vi pratade lite om mobilspelare, PC-spelare versus konsol och så vidare. Och du nämnde VR, Aslak. Hur ser ni fördelningen över de här plattformarna?
Ja, det beror lite på hur man drar gränsen och hur man vill segmentera dem. När det gäller vilken plattform man spelar på, konsol och PC och så vidare, så brukar man ju landa i att mobil är väldigt stort och växer och att det är den största kategorin och därför ska man prata om mobilspelare hela dagarna. Men det vi har gjort i den här undersökningen är att försöka segmentera det så att vi tittar på de som enbart spelar mobil separat från de som spelar på andra plattformar och som har valt att investera i en plattform. Mobilspelare, jag menar alla PC-spelare spelar på mobil också. Inte alla, men i hög grad. Det är en stor överlappning där. Men om man separerar dem på det sättet så får man ganska distinkta grupper som skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt. Och man får också grupper som är lite mer jämnstora i fördelningen. Faktum är att mobilgruppen blir något mindre än stationära spelare. Och konsolgruppen. De är större om man renodlar mobilspelare. Och det vänder lite på den här diskussionen kring plattformar och hur man ska förhålla sig till olika typer av spelare. För att då är det kanske inte mobilspel i sig som är stort. Det är bara det att många som spelar råkar ha en mobil också.
Så, och när jag läste ett utdrag från rapporten här så såg jag också att det var en ganska jämn könsfördelning. Vill ni berätta lite grann om hur den ser ut över de olika plattformarna och åldersgrupperna?
Generellt sett överlag så är det en väldigt jämn fördelning. Om man tittar på de stora frågorna, hur mycket man spelar och ofta man spelar till exempel. Tittar man veckovis så är det nästan lika stora fördelningar både åldersmässigt och när det gäller kön. Så alla grupper spelar ungefär lika mycket i stora drag. Där det börjar bli lite skillnader är delvis plattform. Killar är lite mer åt PC-hållet och tjejerna lite mer åt mobilhållet. Och med det kommer ju lite andra egenskaper, fast det kanske har mer med plattformen att göra än om man är kille eller tjej. Där det kanske blir störst skillnad är mer åt den här gamer-identiteten. Där är det ju framförallt mer killar som hamnar i den gruppen. Och överlag så, eftersom att killar är en större grupp i spelkulturen överhuvudtaget, så blir det liksom, så är det en mer heterogen grupp, och medan om man tittar på tjejerna i spelkulturen så sticker de ut lite och har lite andra egenskaper som inte alltid överlappar med tjejer i stort. Och där kanske man kan börja hitta lite skillnader. Men när man pratar om hur många som spelar och hur ofta de spelar, så är skillnaderna jättesmå.
Men pratar vi om vilka som spelar stationär dator mest, så finns det ju utmärkande grupper. Och jag tror att lite av det hänger väl också med sen när man börjar titta på, om vi pratar att titta på spel istället. För det är såklart att då är det kanske mer kanaler än plattformar som vi undersöker med ju Twitch och YouTube. Där är ju inte minst, alltså de är ju tydligt överrepresenterade bland de som spelar mycket på stationär dator. Kanske inte så att mobilspelarna tittar inte så mycket på spelande generellt.
Ja, och det kanske inte finns så många influencers som filmar sig medan de spelar mobilspel heller. Eller, ja, i och för sig. Jag brukar kolla på såna här Pokémon-tutorials ibland när man liksom, i början när man skulle lära sig att göra en bra spin på bollen och sånt där. Då fanns det ganska mycket på YouTube. Det kanske är en thing of the past.
Nej, men det vet jag inte. Det gör det säkert fortfarande. Sen har vi TikTok där, det finns inte så mycket tutorials kanske. Men det kommer ju in här som en, inte en ny kanal, men ändå en konkurrerande. Men jag skulle säga här också, vi har väl förstått, så att säga, Jakob, lite i vår diskussion med liksom andra som jobbar med de här frågorna också, att den svenska gamer eller gamerkulturen skiljer sig då lite i att den är väldigt, väldigt kopplad till stationär dator. Om man tittar på de här globala studierna, det finns ju massa olika rapporter som flyger omkring, och så tittar man på hur det funkar i Sydkorea och någon annanstans. Här är liksom inte vårt expertområde, eller framförallt inte mitt, men där kan ju gamern vara en som spelar väldigt, väldigt mycket mobilspel. En svensk gamer kan förvisso spela en del mobilspel också, men det kommer inte vara huvudplattformen.
Intressant.
Så man får vara rätt försiktig här när man tar upp någon global rapport, och så läser man på hur stort olika grejer är. För det är inte alls samma sak i Sverige som på en del andra länder.
Ja, men det är också, men hur ser den svenska gamern ut om ni skulle sammanfatta det i en mening?
Spelar avancerade spel med en social dimension på stationär PC eller konsol?
Ja, det var jättebra. Där finns ju en aspekt som vi inte har pratat om ännu, det här med avancerade spel och den biten. Att de tenderar att spela spel som är mer krävande också, som har en större learning curve och som på olika sätt kräver att man investerar den här tiden. Och att man, det är inte bara någonting man gör i förbifarten för att fördriva lite tid, utan det är någonting som kräver att man lägger en del tankeverksamhet och man måste bli bra på det och så vidare. Och det utgör ju både lite av en barriär mot andra grupper, men det gör också att de spelarna som är mer investerade får ut mer av sitt spelande. Det är någonting som vi ser när vi tittar på vad man har lärt sig till exempel. Och så där, att de som är mer investerade, de som spelar på en PC framförallt, uppger att de har lärt sig otroligt mycket mer och att de får ut mer av det. Att det inte bara är tidsfördriv, utan som sagt, man träffar människor genom det, man lär sig nya saker, man utforskar nya aspekter, man känner att man är mer kreativ genom sitt spelande och såna här saker. Så att det blir en dimension där av att de mer avancerade spelen tillför mer också i människors liv.
Om vi har så mycket, bra, mycket så här avancerade spel, och det är det klassiska svenska liksom, gamer eller den som spelar mycket spel, då hamnar man på något sätt i det här e-sport och professionella spelande världen ganska lätt. Borde man, är det inte så att vi har ganska stark stallar, spelstallar som producerar riktigt duktiga e-sport? Hur ser det ut?
Ja, men så är det verkligen. Absolut. Sverige är framstående när det gäller e-sport. 100%. Och vi är också framstående när det gäller att försöka skapa arenor för e-sport. Även om det finns en hel del kvar att göra där, så har vi ju DreamHack till exempel och andra sammanhang där e-sport uppmuntras på olika sätt. Det vi har tittat på i den här undersökningen är framför allt hur stort intresset är för att titta på e-sport. Och det säger kanske någonting också om vad det finns för underlag framöver. Om e-sport kommer bli ännu större i Sverige. Och det är, jag har inte siffran i huvudet, men det är en ganska stor andel som är intresserad, både är intresserad av e-sport som ämne och tittar på e-sport. Det är åtminstone 20% tror jag i den här gruppen. Och det blir igen väldigt mycket på populationsnivå. Alltså 20% av alla 15-39-åringar är intresserade av e-sport. Det är väldigt många. Det finns också en fråga som vi ställer om fysiska sammanhang, event och liknande. Om man är nyfiken på det eller skulle jag gå på det. Och där skiljer vi mellan de som är intresserade för att de har gått och de som är intresserade för att de skulle vilja gå. Man kan ju slå ihop dem så får man en slags generellt intresse. Men man kan också titta på skillnaden för att se tillväxtpotential. Och där frågar vi bland annat om att gå på spelturneringar, gå på LAN, konvent av olika typer. Och överlag så landar det på att omkring strax över 10% har vanligtvis gått på de här sammanhangen, men ytterligare över 20% skulle vilja besöka ett konvent till exempel som DreamHack. Och det betyder att för det första att det finns ett intresse på över 30% igen i hela befolkningen i det här stora segmentet 15-39 år. Det i sig är jättespännande, men också att potentialen är, den kvarvarande potentialen där är ju enorm. Det är alltså bara en tredjedel av alla som är intresserade som faktiskt hittills har gått på ett konvent eller en turnering. Så det säger väl någonting om framtiden för e-sport, tänker jag, att det finns en del kvar.
Precis, och det ska jag säga att det fanns, jag hörde på PETA nyligen att friidrott har problem att få mer folk. Det kanske var en förflyttning att folk går från friidrott, alltså de som tittar på friidrott går till e-sport, tittar på det. Och de håller på att fundera hur ska de kunna få till, kanske ändra på reglerna och så vidare. Men du sa också lite tidigare här att det finns kanske en del att göra här för att kunna få nå den här potentialen. Vad tror du, vad ser ni liksom från ert perspektiv? Vad bör hända så att e-sport får nå den här potentialen utifrån vad ni tänker på?
Dels så tror jag man måste inte bestämma sig, men man måste kunna konstatera att om man ställer e-sporten inte bredvid spelandet, utan man ställer e-sporten bredvid andra idrotter, så behövs det ju både en bredd och en spets. Och den spetsen, för att idrotten ska bli riktigt stor och kanske både få fler utövare och också ha någon sorts kommersiell potential, då krävs det att man skapar stjärnor som har lyskraft utanför den egna sfären eller kulturen. Och där tror jag e-sporten har ganska mycket att göra, och borde du kanske lära lite av andra sporter som Formel 1 exempelvis, eller tennis eller någonting annat. Det är det ena perspektivet. Det andra perspektivet är att för att få till bredden här så behövs det nog en... Alltså dels behövs det nog någon sorts diskussion, definition. Vad är e-sport? Är alla som spelar, håller de på med e-sport? Ska man spela på ett visst sätt för att vara en e-sportare? Ska man träna? Ska man ha en ambitionsnivå? Jag vet inte, jag bara resonerar här. Och när man har bestämt sig för det, kanske parallellt, så behöver det också börja byggas upp någon typ av struktur för att träna e-sport. Och här finns ju jättemycket att lära sig av de faktiskt då andra idrotterna som är med i Riksidrottsförbundet numera också, hur man har organiserat det här. För nu känns det lite som att ja, men e-sporten är någonting, och det är att titta på duktiga personer som gamar. Typ. Men ska det bli mer än så behövs det då båda de här stjärnperspektivet och breddperspektivet.
Och vi nämnde när vi pratade om e-sport just nu, det börjar ju röra på sig inom e-sport Sverige, tror jag inte att det är någon som har missat. Men det finns alltså numera skolor som erbjuder e-sport som en del av utbildningen. Och då kommer vi lite osökt in på kompetensförsörjningsfrågan och spel som karriär, för det är ju väldigt nära förknippat till just e-sport. Hur ser ni på möjligheten att rekrytera unga talanger direkt från spelvärlden till arbetsmarknaden? Om ni har några sådana insikter, kanske inte via er undersökning just, men som ni har dragit slutsatser. Vilka kompetenser tror ni är värdefulla i de här sammanhangen?
Vi ser att det finns ganska mycket kompetenser som är attraktiva som associeras med åtminstone den här mer engagerade änden av spelkulturen. Alltså de som lägger ner mer tid, men också kanske blir mer utmanade av sitt spelande. Där det är mindre av ett tidsfördriv och mer av någonting som kräver en investering och ett tankearbete, en kognitiv utmaning. De rapporterar ju i väldigt hög grad att de har fått ut väldigt mycket när det gäller egenskaper som är ganska attraktiva på arbetsmarknaden. Allt från social kompetens och teamworking förmågor till projektplanering till strategiskt tänkande eller bara bättre engelska. Det kanske låter banalt att man får bättre engelska av att spela, men vi pratar egentligen inte om det så mycket heller som vi kanske borde göra, för att det finns nästan inget sammanhang där du kan lära dig engelska så bra som om du spelar aktivt och du är med i en klan eller team, eller du hänger i spelcommunities och liknande. Så att den änden, de lär sig otroligt mycket av saker som vi ändå ofta i många sammanhang skriver på jobbannonser att vi eftersöker. Vi eftersöker lagspelare, vi eftersöker organisationsförmåga och förmåga att autonomt driva projekt och såna här saker. Så att där finns en väldigt intressant överlapp mellan en kategori som kanske vanligtvis inte ses som, eller i alla fall, de ser kanske inte alltid sig själva som den mest attraktiva heller på arbetsmarknaden. Vi ställer en fråga om man skulle våga skriva på sitt CV att man spelar. Det är väldigt, väldigt många som säger att de inte skulle våga skriva på sitt CV att de spelar. Väldigt många. Det kanske till och med är så att de som spelar väldigt mycket är mer oroliga för fördomarna än fördomarnas faktiska storlek. i olika typer av mått här. Det gäller även gamer-identiteten till exempel.
Och samtidigt som att om man förlänger det, för det där tror jag att det är ett väldigt intressant resultat att det förhåller sig på det. Samtidigt som att jag föreläser, vi gör mycket studier om så här, attraktiva arbetsgivare och bra ledarskap för unga. Jag föreläser inte mycket om det området också, hur man blir en bra chef för unga. Ett exempel som jag brukade använda förut, jag gör inte det längre för det är lite gammalt nu, men det här Leroy Jenkins-klippet från World of Warcraft som är rätt kul. Det är liksom en guild som har samlats för att raida mot någonting som de har hållit på och samla sig för under väldigt lång tid, och han liksom, han har en kille som räknar på sannolikheten och någon annan som organiserar attacken, och så här Leroy, han drar ju bara, och så är det ett roligt roligt klipp, för han pajar ju allt. Och jag brukar använda det här klippet inte för att visa att vad som händer när man misslyckas i World of Warcraft, utan snarare som liksom organisationen runt det här. Du ska samla 50 personer vid en given tidpunkt på en plats, förvisso en digital värld, men ändå. Man ska räkna ut sannolikheten, och sen ska man faktiskt genomföra. Så det finns väldigt mycket av det där som liksom krävs ett modernt ledarskap som man då kan träna på genom spelen. Men, och cheferna brukar vara ganska intresserade av när jag pratar om det på det här sättet. Men kanske är det fortfarande så, för att koppla till det som du sa, Jakob, att här kanske inte så många unga som fortfarande har förstått att det som man lär sig faktiskt är attraktivt också.
Det leder ju lite grann också in till tanken på det pedagogiska. Om det finns, alltså, spel växer som fenomen. Och bör utbildningssektorn kanske då, för att senare bli arbetsgivarsektorn, kanske ta spel på lite större allvar? Och förmågorna man får via att spela?
Med stor sannolikhet. I våra andra stora undersökningar som Ungdomsbarometern gör, så är ju intresse den kanske viktigaste variabeln för utbildningsval, även en av de viktigaste i arbetslivet. Stämmer inte det, Ulrik?
Jo, absolut.
Så där finns ju uppenbarligen någonting att hämta om man kan fånga upp det här spelintresset, och de som är lite mer hardcore-spelare och är lite mer investerade och är de som också lär sig mest av det. Det intresset kan man säkert bygga vidare på.
Jag var med på, det var en så här entrepreneurs factory, och de ville bara rekrytera folk från just duktiga idrottare. De ville hitta folk som har liksom haft mål och sen uppnått den, och sen tagit nästa mål och uppnått den, och sen det liksom är konsekvent liksom hela tiden för att utveckla sig själv. Så det var deras hela liksom rekryteringstänk, och de liksom tog dem för att kunna då sen grooma dem till chefer, så att de kunde sen liksom ta hand om en hel organisation. Och de tog dem just direkt från universiteten oftast, men ville verkligen ha någon som hade haft någon så här idrottsbakgrund. Annars var de inte så jätteintresserade. Så jag tycker att det finns kanske någon parallell här. Men man måste på något sätt definiera just det här språket som jag tycker ni är på spåret. Att kunna definiera the skills liksom. Och de här överförbarhetsöversättning till hur det här går över till arbetslivet. Jag tycker det är sjukt intressant.
Och som före detta arbetsgivare så vet man ju, man har varit arbetsgivare i många år, att man letar ju vanligtvis efter lite så här, det är ju en skill när man rekryterar, att kunna hitta paralleller mellan olika yrkesgrupper eller intresseområden, att det här skulle passa bra för just det här jobbet som jag rekryterar för. Som till exempel, man vet att om man har en person som kommer från restaurangbranschen, de har en pace of urgency, de är snabba vanligtvis, om de inte har jobbat en månad och sen slutat, då kanske de inte gillade det yrkesvalet. Men samma med gamers, alltså kommunikationsförmåga, koordinationsförmåga, precis det som du säger också, Ulrik, med att försöka få ihop 50 pers på en och samma plats vid en given till. Det som, ja, jag tänker kanske sheepherder hade varit en bra valla oljiga katter hade också varit en bra yrkesroll. Skämt åsido. Vi tror ju då, vi drar slutsatsen helt enkelt, att det finns mer att hämta från gamingvärlden bland till vardagliga yrken. Det lät ju fruktansvärt negativt att kalla andra yrken för vardagliga yrken, men till andra sfärer får vi säga, lite mer diplomatiskt. Ni fattar vad vi menar.
Det kan finnas ett behov där av att öppna upp och släppa in gamersen också, med tanke på att de är så oroliga för att skriva om gaming på sitt CV dock. Det där finns någonting kvar att göra. Så en fråga som kvarstår där för mig är vad ska man skriva på sitt CV eller sitt personlighetsbrev om man är riktigt bra på gaming? Hur trycker man det för att en arbetsgivare ska se de parallellerna och ta dem på allvar? vad krävs.
Och här tror jag att det behövs någonting, Jakob, för att det finns ju lite, bara, nu blir det ju mycket man jobbar med paralleller här, men jag tänker just här, jag har ju anställt en del folk under åren också. Jag tycker att det är toppen när folk har jobbat på typ McDonald's. Och det har ju McDonald's själva fattat nu, att de måste berätta det för sina anställda, att det här är liksom en bra merit. Någon annan kanske måste göra det här i gaming-kontexten.
Ja, men till ett meddelande till alla som är rekryterare där ute. Kanske börja forma ut era annonser efter att, vad har du för fritidsintressen? Är du en dedicated gamer? Har du de här kompetenserna? Ansök. Bjud in gamers till Nu får jag inte ut begreppet vardagliga arbeten i mitt huvud. Men ni fattar vad vi menar. Till andra jobb. Våran tid lider som vanligt mot sitt slut alldeles för kvickt. Men vi kanske får orsak att återkomma. Det är första året ni ger ut den här rapporten, UB Gaming. Och vi hoppas ju att ni fortsätter med det, så att vi kanske kan göra en återanknytning nästa år och kanske året igen efter det, för att se då på de här trenderna som vi är lite nyfikna på. Vad händer? Hur rör det på sig? Så det hade varit jättekul att få prata med er igen lite längre fram.
Det hade det varit.
Ja, men detsamma. Det har varit jättekul. Och vi hoppas ju att vi ska, jag kan inte sitta här och lova någonting, men det är planen i alla fall att vi ska fortsätta göra den här studien.
Toppen! Tusen tack för att ni har delat med er av era insikter idag, och tack till våra lyssnare, och hoppas att vi syns igen i höst. Ja, men det var ju spännande att höra lite grann om hur ungas syn på spelande. Jag tyckte framförallt med begreppet gamer och hur liksom spelkulturen runt unga ser ut. Vad har du för reflektioner efter dagens samtal?
Jag tänkte det som var intressant är just det här ostbox-gamern till behovet att lyfta liksom gamers egenskaper och skills som kan överförbara till andra. Liksom den resan, hur ska det ske? Det är en öppen fråga till alla nästan in i industrin. Hur do we liksom bridge the divide? Hur kommer vi över? Hur bygger vi bron så att gamers kan få komma in i värmen, om man säger så. Så att de själva upplever det. Jag tror att det finns en öppning för det. Det finns öppna dörrar, men måste liksom, det finns lite krav kanske på hur man ska formulera koordinering och vad nu är man kan ha lärt sig utifrån spelvärlden. Och det finns en öppning för lite forskning där, tror jag. Ja. Jag tror att samhället skulle vara intresserad kanske. Ja, men vilka skills, vad finns det för olika egenskaper som man får från gaming? Det tycker jag skulle vara intressant att titta på.
Det tycker jag är en perfekt spaning, och det är klart att det finns utrymme för forskning där. Vi behöver mer forskning inom spel som domänområde generellt. Men jag tror du är inne på någonting superviktigt. Just det här med hur man ser på skillsen som man lär sig inom gaming. För det är ju inte så konstigt att man gör den överförelsen när det gäller andra yrken och andra intressen. Som sport till exempel, och e-sport då specifikt som jag tänker på. Alla kan ju inte bli Zlatan, tyvärr. Men det betyder ju inte att man inte har lärt sig vissa färdigheter när man har jobbat som professionell e-sportare. Eller kanske bara säger vi nu inom situationstecken, har haft e-sport som hobby. Man kanske är ruskigt grym men inte har ett intresse av att bli professionell. Och att man då, det var lite tråkigt att höra att det är många som fortfarande inte vågar sätta på sitt CV och inte liksom kan se den här förflyttningen över att om jag har spelat CS i 10 år här och är skitduktig på, jag är den som hela tiden drar ihop team, jag är den som hela tiden koordinerar och fixar, ja men det är ju översätts i min värld då till kommunikationsfärdigheter, koordinations- och kommunikationsfärdigheter.
Ja, men det finns massor av saker. Det finns kontinuerlig lärande, kritiskt tänkande, överföring och uppmärksamhetskontroll. Det finns verkligen jättemånga strategi. Häftiga saker. Teamwork, strategi. Jag menar, här finns det några ord som ni alla fick gratis nu. Skriv in era CV. Skriv in era CV. Och sen kan ni också ge det viktiga är alltid att man ger direkta exempel. Vad gjorde jag i Diablo eller vad är det i World of Warcraft? Vad var den episka kampanjen som jag drog ihop? Där fick vi lite tips.
Och jag tänker, det här avsnittet är ju det sista avsnittet för säsongen. Och vi kommer tillbaka i en säsong 5 också som vi drar igång nu i höst. Men jag vill återknyta till ett av de första avsnitten som vi hade av den här podden i säsong 1. Där vi pratade med vår kontakt på Vinnova, Madeleine. Hon hade gjort en observation redan i första avsnittet att jag var ju lite irriterad på mitt barn som spelade mycket. Och jag skulle precis gå in i barnets rum och säga att nu får du faktiskt sluta spela. Och pausade lite grann i dörröppningen för barnet var involverat i en liksom, engagerande dialog och hade då synkat ihop med kompisar från olika länder, hade inte börjat läsa engelska i skolan än, men satt och kommunicerade då på hjälplig engelska för att dra ihop sitt team. Och hon gjorde den här reflektionen i dörröppningen. Jag tyckte det var så himla fint att vad är det jag tittar på här egentligen? Ja, men han sitter och pratar ett språk som jag inte visste att han egentligen behärskade. Han har lyckats kommunicera med människor och få ihop dem då från olika tidszoner till en och samma sittning. Jag kanske låter honom spela en liten stund till.
Det är häftigt. Jag måste bara säga, min son igår, pappa, jag har programmerat i Minecraft. Ja, okej. Okay. Kolla vad jag har byggt. En torn med som liksom, det var så en reklamskärm som liksom flashade och allt möjligt. Det var liksom okej.
Okay. Wow. Det var häftigt. Men hur gammal är din son måste jag ju fråga då?
Han är 15. Han är lite äldre men han är ganska ny i gamingvärlden, men han har kört i Minecraft ganska länge nu med en kompis, så de bygger en hel stad just nu.
Ja, det är fascinerande. Och Minecraft Education då, som vi har haft med här i podden tidigare i samband med att Prinsparets stiftelse lanserade, det är också en sån här high point av den här säsongen. Och just de har ju tagit upp det här många, många gånger, att unga får programmerings... Det finns utrymme att lära sig och bidra med content. Det är ju många spel som man kan göra detta i. Så att, ja, sjukt bra exempel. Jag hejar, jag håller på din son, jag hoppas att han fortsätter. Vad kul!
Absolut.
Men Aslak, fantastiskt att få ha dig med på denna säsongsavslutning. Tack snälla för att du har varit med host idag.
Absolut, det var jätteroligt. Och ser fram emot att lyssna på flera av sådana här saker i nästa säsong. Tack så mycket.
Tack.